Tack himmelske far för att du vill leda oss genom livet. Tack för att du omsluter oss på alla sidor, att våra liv är i dina händer. Hjälp oss att våga lita på det när livet är tufft. Och hjälp oss att inte glömma det de dagar som livet är enkelt. Hjälp oss att alltid leva beroende av dig och söka din vilja och ledning. Amen. Temat idag är den gode herden. När Bibeln talar om herdar så visste alla vad det handlade om. Om vi överhuvudtaget har haft herdar i Sverige på det sättet vet jag inte. I skolan lärde jag mig att det gjordes några jordbruksreformer i det här landet. Det var enskifte och lagarskifte och något mer som man inte kommer ihåg det. Och i vilken ordning det kom i vet jag inte heller. Men man spred ut gårdar så att gården skulle ligga med marken runt omkring och sprängde byar ibland på det sättet. Och ibland under protest från folk och ibland märkte de efter ett tag att det där kanske inte var så dumt och blev bra. Det var säkert en del som tjänade på det och en del andra som förlorade på det, men så gjorde man i alla fall. Och den här jordbruksreformerna i alla fall och att man delade upp marken gjorde ju att herdar på det sätt som Bibeln talar om herdar, det har inte funnits i Sverige på väldigt, väldigt, väldigt länge om det någonsin har funnits. Herden som kanske som i julnatten, då var det flera herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Det var flera fårjordar och så hjälptes de åt. Ibland fanns det en fårfolla där de kunde ha fåren på natten och herden kunde sova lite tryggare och lugnare. Och på morgonen så släppte han ut fåren och så hade han funderat, ja, däråt ser det ut att vara bra gräs. Då går jag dit med fåren och fåren följde herden. Och även om det hade varit flera grupper i fårhuset så visste fåren vilken herde de skulle följa. Så om en herde gick åt vänster och en annan gick åt höger så följde fåren med rätt herde. Det var inga problem. Och så visste herden var han skulle leda fåren både för att hitta gräs och för att hitta vatten. Och hade de betat väldigt mycket på ett ställe under några dagar så var gräset tvunget att växa till där och så gick de någon annanstans. Och så kunde det där fungera. Allt det där visste herdarna om och allt det där begrep folket när det talas om herdar i Bibeln. Temat idag, den gode herden. Den utpekande, den, inte alla de andra utan just den herden. Och god. Och herden. Inte en av många goda herdar, utan den gode herden. I Hesekiels 34 kapitel, och om vi börjar med profeten Hesekiel, så föddes han någon gång på 600-talet före Kristus och blev bortförd i den babyloniska fångenskapen. Förmodligen hade han hunnit höra profetord av profeten Jeremia som talade om vad som skulle hända om folket inte vände om till Gud. Och det gjorde de inte och så blev de bortförda i lite olika grupper i början på 500-talet före Kristus. Hesekiel tillhörde en prästfamilj och han blev bortförd till Babel. Och där borta får han sina profetior och han förflyttas åtminstone andligt, kanske kroppsligt, så han kommer till Jerusalem också, men annars är han i fångenskap borta i Babel och får sina profetior där. Och i kapitel 34, det är den gammaltestamentliga texten så småningom, men jag börjar i början på det kapitlet. Herrens ord kom till mig, människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, så säger Herren Gud, ve er, ni Israels herdar, som bara har tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren, men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förband ni inte, det som gått vilse förde ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. När vi läser Bibeln och läser om herdar, så är det också riktat mot oss som på olika sätt har ansvar i en församling. Som pastor, predikant, som styrelse, som ungdomsledare eller ledare i en annan grupp. Och som föräldrar så är vi ju så att säga herdar för våra barn när de växer upp. Vi ska leda dem, visa dem vad som är rätt och fel och hjälpa dem att komma rätt i livet. Vi ska försörja dem och se till att livet fungerar. Och här får profeten gå till doms över de herdar som har misskött sitt uppdrag. De har varit dåliga herdar. De har inte brytt sig om att den där tackan verkar ha skadat en fot. Vi får lösa det där, vi får förbinda det. Och det där lammet verkar bli övergivet, vi måste hjälpa det. Och man har inte skyddat det från yttre fiender. Och så får profeten gå till doms. Ni har varit dåliga herdar. Ni har bara sett till att ni har det bra själva. Och i Gamla testamentet och i förbundet med Israel så var det ju inte den åtskillnaden som vi har mellan statsmakt och politik och kyrka som vi har i Sverige idag. Utan det andliga och det världsliga ledarskapet, det skulle gå hand i hand. Och så handlar det om, lite grann så kan vi föra över det här också, ibland när vi tycker att en del politiker skor sig själva istället för att se till att man gynnar landets bästa, befolkningens bästa. Och vi är ganska skonade i Sverige, även om vi ser en del avarter. I många andra länder är det mycket värre. Och så kan vi vara tacksamma att vi lever i ett så välordnat land som vi ändå lever i. Men här går Gud till doms med de som inte har tagit hand om folket. Och så fortsätter kapitlet och talar om hur det ska komma en herde som ska ta hand om folket på ett rätt sätt. Och från vers 23, som är den föreslagna gammaltestamentliga texten för den här söndagen. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara först ibland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda, och själva ska de bo trygga i landet. De ska inse att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska det inte mer bli byte för hedna folken, och markens djur ska inte sluka dem, utan de ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. De som bor där ska inte mer dö av hunger eller föraktas av hedna folken. De ska inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att det Israels hus är mitt folk, säger Herren Gud. Ni, mina får, den jord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren Gud. Gud lovar att sända en herde för folket. Och här står det, min tjänare David ska vara först ibland dem. Och om vi bara hade den här profetian så skulle man kunna tro att kung David skulle uppstå igen. Men när vi läser andra profetier så förstår vi att det inte är det som det handlar om. Utan det är Messias, Davids son. Jesus som kom ur Davids släkt. Och så lovar han att de ska kunna bo trygga. Han ska göra slut på vilddjuren. De ska kunna vara i öknen och ska sova i skogarna. Det ska inte vara farligt. Och då när jag läste där så kopplade jag till andra kungaboken. Det 17 kapitlet och från vers 24. Och då handlar det om vad som hade hänt drygt 100 år tidigare, hur Nordriket hade blivit bortfört i fångenskap till Assyrien. Kungen av Assyrien hämtade folk från Babel, Kuta, Ava, Hamat och Sefarvajim och lät dem bosätta sig i Samariens städer istället för Israels barn. Det tog Samarien i besittning och bosatte sig i städerna där. Men när de under den första tiden av sin vistelse där inte vördade Herren, sände Herren bland dem lejon som dödade några av dem. Man berättade för kungen i Assyrien och sa: "Det folk som du har fört bort och låtit bosätta sig i Samariens städer vet inte hur landets gud ska dyrkas. Därför har han sänt lejon mot dem och dessa dödar dem nu, eftersom de inte vet hur landets gud ska dyrkas." Då befallde kungen av Assyrien: "Låt en av de präster som ni har fört bort därifrån resa tillbaka och bosätta sig där. Han ska lära dem hur landets gud ska dyrkas." Och en av de präster som de hade fört bort från Samarien kom och bosatte sig i Betel. Han lärde dem hur de skulle vörda Herren. Gud visar på ett särskilt sätt att det land som vi kallar Israel idag, det är hans land. Hela jorden är hans. Han har skapat alltihop. Men det landet och det folket har han en speciell relation till. Och när man inte visste där hur man skulle tillbe Gud, så sände han lejon. Och så lovar, och det här var någonting de visste om, så när Hesekiel profeterar att det ska komma en herde som ska valla dem, som ska ta hand om dem, och han ska se till att det inte finns några vilddjur, ni ska kunna vara trygga ute i skogen. Så lovar han att vara med dem. Och jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. Israel var mycket öken, långt in i vår tid. Men genom teknik och bevattning så är mycket av Israel idag en trädgård. Och så har många reagerat för vad som har hänt. Ja, men Gud har sagt det långt innan det skulle hända. Och sista versen i det här avsnittet: "Ni mina får, den jord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren Gud." Ända sedan syndafallet har människor försökt att ta Guds plats, att vara Gud själv. Och så påminner den här versen: "Ni är människor, det är jag som är Gud." Och så gäller det för oss att ha proportionerna på något vis. Inte så att vi har proportionerna på Gud, han är så mycket större att vi begriper det inte. Men vi ska inse hur små vi är i förhållande till honom, hur beroende vi är av honom. Och det är fascinerande just när det gäller får, att jag inte är någon specialist på djur på något sätt och vis, men fåren har en fullständig oförmåga att klara sig själva, verkar det som. Jag hörde att, eller läste någonstans, att på 1800-talet i Småland så kunde man ha en galt som gick med fåren för att skydda fåren. Därför att baggarna klarade inte av att driva undan vargar och annat som fanns. Men en galt som hade vuxit upp och gått med fåren kunde se till att hålla vilddjur borta så att fårskocken inte blev angripen. Och det är på något vis att det finns inga djur som är så hjälplösa på egen hand som får. Sen finns det vissa arter får som är vilda, så att säga. Det finns mufflonfår i Sverige på västkusten och lite sådär. Men i övrigt så fåren, tamfåret, det måste ha hjälp på något vis hela tiden. Det klarar sig inte. Hjälp och skydd. Och därför blir bilden så tydlig just när det handlar om får, att vi är hjälplösa, vi klarar oss inte. Många tror att de klarar sig. En blåsare jag hade uppe i Tumba i orkestern där frågade sin pappa, han var i 12-14 års åldern. Tror du på Gud? Och pappan säger, jag tror att han finns, men jag klarar mig bra själv. Och den attityden är det väldigt många som har. Man kanske är, som vi säger, agnostiker. Man vet inte vad man ska tro. Men oavsett vilket, man är inte så noga med att ta reda på heller om det finns en Gud. Och framförallt så tycker man klarar sig ganska bra själv. Och så är det väldigt nyttigt för oss människor att ibland hamna i situationer där vi inser att vi klarar oss inte bra själva. Vi behöver någon som tar hand om oss. Johannestexten som vi redan har hört Gunvor läsa från Johannes 10 kapitel, och det var jag som bad henne läsa någon mer vers i början och några versar i slutet. Så börjar Jesus där med att säga, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Här tar Jesus en bit till, så att säga. Det är inte bara att det fanns dåliga herdar som hade misskött sitt uppdrag, utan tjuven, det är djävulen som kommer för att förstöra. Det finns mänskligt sett dåliga herdar, dåliga ledare. Men djävulen, han är också aktiv och försöker på alla sätt att förstöra för oss människor. Och så säger Jesus någonting som förvånade en del, retade många. Jag är den gode herden. Jag är, då kopplar han till Guds namnet i Gamla testamentet som var så heligt att man inte ville uttala det, utan man sa Herren istället. Man sa en Javé. Och så säger han att jag är Gud. Och de som inte hade förstått, som en del av lärjungarna och en del andra, att Jesus var Guds son, de tyckte ju det här är ju hädelse. Vissa menade på att nu är han fullständigt galen, han är mentalsjuk. Och andra säger, ja men så kan ju inte en mentalsjuk person tala. Och så visste man inte vad man skulle tro. Men man hade väldigt svårt, för i hela Gamla testamentet så var det tydligt. Redan på Sina i berg så hade Gud inte visat sig med en kropp, utan det var en eldslåga som flammade uppe på berget. Och Gud talar genom Mose och säger, ni såg ingen gestalt, och så får ni inte göra några avgudar med någon gestalt. Och så avbildade man inte Gud, för man visste inte hur han såg ut. Och så kommer Jesus med en tydlig mänsklig gestalt och säger, det är jag som är Gud. Och det är klart att det är inte så konstigt att ganska många reagerade. Men så säger han också att han är den gode herden. Den där som verkligen bryr sig om fåren. Inte som en lejd herde som tycker att jag har fått min lön och nu kommer det för många vargar. Nu är det bäst att jag sätter mig i säkerhet så att inte jag råkar illa ut. Det finns väl någon annan fårskock jag kan vakta sen hos någon annan fårägare. Och så bryr han sig inte. Han ser till sitt eget. Men så säger Jesus att han bryr sig. Han är den gode herden och han känner sina får. Och så säger han, jag ger mitt liv för fåren. Jag flyr inte om det kommer en fara. Jag stannar kvar. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också den måste jag leda och du kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Andra får som inte hör till den här follan. När Jesus sa det, ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte, men kanske tänkte han på Ekumeniakyrkan i Nybro. Kanske tänkte han på hedna kristna utöver vår värld, för här talade han ju till judar. Och så säger han att han har andra får, men en dag ska det vara en jord och en herde. Och så kommer alla att vara tillsammans med herden. I vers 18 så säger han: ingen tar livet ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Ingen tar livet ifrån mig. Ibland i mörka situationer i kristenheten som man vill att skylla på judarna att de dödade Jesus. Och så har det varit en anledning till antisemitism. Men de har inte läst på. Jesus säger ju själv, ingen tar mitt liv. Det var inte Judas Iskariot, det var inte Pontus Pilatus, det var inte de som ropade korsfäst. Det var inte de som tog hans liv. Jag ger mitt liv, säger han. Jag ger det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Och så är det Jesu egna ord. Det var ingen som tog hans liv. Men han dog för alla oss som behöver en herde, en frälsare. Den sista föreslagna texten, eller mellantexten egentligen, men jag tar mig friheten att kasta om ordningen för ovanlighetens skull, så använder jag alla de tre föreslagna texterna. Och den är hämtad från Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 20-21. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Gud uppväckte honom för att döden hade inte makt att behålla honom, står det på ett annat ställe. Och så var det klart redan från början i frälsningshistorien att Jesus skulle dö för våra synder och han skulle uppstå. Och så ber Hebreerbrevets författare, må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Vi är ofullkomliga. Vi missar ofta att göra hans vilja. Ibland därför att vi inte riktigt har förstått eller försökt ta reda på vad som är Guds vilja. Vi tyckte att vi hade ett så bra förslag själva, eller vi tyckte vi hade räknat ut det så finurligt. Och det kanske inte var fel det vi gjorde, men det var ändå inte det Gud egentligen hade tänkt. Det var inte så där som någon annan tyckte att vi gjorde något omoraliskt eller något galet eller på något vis betedde oss illa. Men det kanske var något annat som Gud hade tänkt. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom. Tänk att Gud kan verka i oss det som behagar honom. Tänk att jag inte behöver räkna ut, nu tror jag att i eftermiddag vill nog Gud att jag ska göra det. Och måndag vill nog Gud att jag ska göra det. Och tisdag vill nog Gud att jag ska göra det. Och onsdag, om det händer så där, så vill nog Gud att jag ska göra så. Nej, jag behöver inte sitta och försöka räkna ut, utan han kan verka i oss det som behagar honom. Tänk att Gud kan låta sin vilja ske genom dig och mig. Hans är äran i evigheters evighet. Och så kan vi få verka och låta oss bli använda av honom så att han blir ärad, den store herden. Tack Jesus Kristus för att du vill vara en herde för oss alla. Tack för allt stort och gott du har gjort genom hela historien. Och Herre, hjälp oss att kunna föra ut det budskapet på ett rätt sätt, i ord och i handling. Tack för att vi får vara samlade här, stanna upp inför ditt ord. Både profetord och de direkta uttalanden vi har av din mun när du gick här på jorden. Herre, jag ber att ditt ord ska vara dyrbart för oss.